Ja, förra året så blev den norska idéhistorikern och kvinnoforskaren Kari Elisabeth Børresen hedersdoktor i teologi i Uppsala. Hon höll då en föreläsning där hon menar att vi just nu står inför en av de största omvälvningarna genom historien. Hon kallar det för androcentrismens kollaps. Hon menar att utvecklingen har ju gått så att den tidigare geocentriska, det vill säga den åskådning där jorden var centrum, föll i förmån då för en heliocentrisk, alltså med solen i centrum. På det mera mänskliga området så fanns det en antropocentrisk åskådning som darwinismen tog död på. Men den skulle då ändå ha levt kvar. Nu så är det androcentrismen, koncentreringen kring mannen, som rasar samman. Inom parentes så skulle man väl kunna säga att för närvarande håller darwinismen på, i varje fall så som slutet och enhetligt system, att rasa samman. Så att det kan ju finnas många kollapser i så fall. Och hon menar då, det är väl naturligtvis alldeles riktigt utifrån den här synpunkten, att om inte kyrkan nu hittar ett nytt språk, ett nytt sätt att förstå och formulera sin tro, så kommer kyrkan inte att kunna överleva. Kyrkan är androcentrisk, menar hon. Och om nu i samhället i övrigt androcentrismen kollapsar, så kommer kyrkan att kollapsa också. Det intressanta är att det här på sitt sätt skulle kunna matchas med hur Time Magazine i höstas refererade och kommenterade engelska kyrkans beslut om att principbeslut då om att införa kvinnliga präster. De har ju lite väg kvar för det ska genom parlamentet och så. Det talas om det, det är en så kallad cover story då. God and women, a second reformation sweeps Christianity. En andra reformation för kristenheten. Och på uppslaget här inne så säger man till och med the second reformation, med en bild av den just då utnämnda men inte vigda anglikanska kvinnan som skulle leda ett stift. Jag kommer inte ihåg riktigt var. Det är alltså ju sex kvinnor i de stora reformatoriska kyrkorna som nu har satsat leda stift. Det är två i Amerika och en i Australien på anglikanska sidan. Och så är det i Hamburg och i Missouri, tror jag det är, någonstans i USA, och så då här i Hamar. Med den, jag ska säga, klarsyn som ibland journalister har, framförallt skickliga journalister som ett sånt där stort magasin har, så ser de vad som är på gång. The Second Reformation. Det här kommenteras lite grann av katoliker i Sverige. Som deltar mycket i samtal, i de ekumeniska samtalen. En del av er kanske läste vad han skrev i Svensk pastoraltidskrift, som jag vet att några av er har. Han sa att det märkliga inträffar ju nu, att lagom till det att många stora problem ifrån den första reformationen på 1500-talet, lagom när de kommer, håller på att övervinnas, så kommer det en ny klyfta i kyrkan. Och det intressanta, säger han, är att när reformationen på 1500-talet kritiserade den katolska kyrkan för att ha infört bruk som har dåligt stöd i Bibeln, så går nu de reformerade kyrkorna och inför bruk som har dåligt stöd i Bibeln. Rollerna är på något sätt omkastade. Det här kan ändå vara en notering över hur noggrant man behöver fundera över det här. Vad är viktigt? Vad är sådant som man faktiskt måste för kyrkans framtid ta del av, integrera. Och var det sådant som man måste hålla borta, så att det inte blir i så fall en reformation åt något alldeles felaktigt håll ut ur kristen tradition. Jag ska använda den här dryga halvtimmen som jag har nu på att ge några spridda kommentarer. En del positiva, en del negativa till feministteologi. Jag har samlat upp det under 5 punkter, och slags rubriker så här då, som jag har på norska också, så slipper ni översätta. Det första som blir alldeles aktuellt, självklart naturligtvis, är frågan om kvinnans ställning. Och då menar jag att man grundläggande ska säga att detta är en nyttig uppmärksamhet som ges oss alla på hur kvinnan har behandlats genom tiderna i samhälle, i kyrka, i teologi och tänkande och mycket sådant. Det är nyttigt, jag var inne på lite nyss, jag ska inte upprepa så mycket, men det här är nyttigt och nödvändigt för oss att lära känna. Men samtidigt så kan man inte göra sig annat, kan man inte annat än säga att när man läser feministteologi så får man bilden av ett oerhört ensidigt tolkningsmönster. Allting försöker man sortera in i ramen av under begreppen patriarkalism och androcentrism. Det är de två ord som kommer ständigt tillbaka. Jag tycker att man ska alltid vara misstänksam mot ensidiga tolkningsmönster. Jag tycker att det finns mycket överdrift i det här. Ett citat här ur en av böckerna. Det handlar om det våld, den kamp och den smärta som kvinnor upplever som kvinnor, och särskilt som kvinnor i den kristna gemenskapen, som ojämlika partners i Guds värld. Det är möjligt att hon som har skrivit det, som heter Nicholas Lee förresten, upplever det så. Jag menar bestämt att detta inte är en generell upplevelse. Det finns också här en sak som jag vänder mig emot. Och det är att man för samman, det har, tycker jag i och för sig man har rätt att göra, för samman, man ser samman kvinnoförtryck med andra former av förtryck i vår värld. Men när man ständigt sätter bredvid varandra de skillnader som finns i kön, ras, hudfärg, social klass, så måste jag ändå fråga ur en teologisk synpunkt om kön är samma typ av kategori som ras, hudfärg, klass och så vidare. Till Guds avbild skapade han människan, henne som vi säger förresten i Sverige ju. Gör ni det här? Så säger ni människan hon? Nej, vi säger i Sverige människan hon. Till man och kvinna skapade han dem. Vad finns i skapelsen här? Vad är skapelsegivet? Det är en teologisk fråga som måste ställas. Jag var inne på det lite nyss. Det patriarkala förtrycket ska lyftas fram. Man kan bedöma det på olika sätt. Och här går gränsen inte mellan mig och feministteologer, utan någonstans i mitten av feministteologin. Är patriarkalismen någonting som är oupphörligt, outskiljbart förenat med Bibeln och det bibliska budskapet? Är patriarkatet ett bibliskt ideal? Eller tillhör det syndafallet? Är idealet något annat som sedan har förvridits av människor till att bli något vad det inte skulle vara? Och där menar jag ju, som jag sa nyss, att här måste vi fundera vidare. Vad betyder de här frågorna om över- och underordning? Finns det i så fall vad det betyder? När man gör den här uppmärksamheten på kvinnans ställning, så som ni hörde i första föredraget, i den mån ni inte visste det förut, så handlar det hela tiden om att föra in kvinnliga erfarenheter. Det tycker jag är riktigt och värt att lyssna till. Jag kan ibland inte riktigt hänga med, därför att det kan finnas en väldig emfas i att man ska föra fram just det kvinnliga ur många olika synpunkter då förstås, men särskilt då det som män under inga förhållanden kan ha erfarenheter av, att föda barn och en del annat. Men sen kan man bli våldsamt upprörd några sidor senare när det talas om kvinnor, särskilt som de som föder barn. Då förvandlas det som man ser som något positivt plötsligt till någonting som är negativt. Jag hänger inte alltid riktigt med i tonfallsväxlingarna där, måste jag säga. Det här funderingen över vad det är att vara kvinna sett sen i andra i sammanhang, både ur förtryckssynpunkten och ur sammanhanget med liv överhuvudtaget. Det leder att många feministteologer gärna går över till att fundera inte bara över förtryck i allmänhet utan också över ekologi och jordförstöring och allt sådant. Där tycker jag i frågan om manligt och kvinnligt man nu ändå måste fråga sig så här, om kvinnor då, alltså man, om man nu betonar sambandet mellan allt i den natur som vi lever i, den värld som vi lever i, och då ser, vilket man gör när man tittar lite på tv om alla naturfilmer, ser om de mycket bestämda skillnaderna mellan hanligt och honligt i naturen. Varför skulle det inte finnas skillnader mellan hanligt och honligt i människorasen då, människosläktet? En del kommentarer till frågan om kvinnans ställning var det. Det andra, frågan om kvinnan i Bibeln, det har framförts mycket, mycket kraftfullt att man måste upptäcka kvinnorna. De finns i det bibliska materialet, menar de flesta, i varje fall möjligtvis inte revolutionärerna som har gett upp tanken då, men de andra. Kvinnan är bortglömd, skymd, ofta menar man medvetet då, men det gäller att lyfta fram henne. Jag har ingenting emot det. Jag upplever, får jag ändå säga, många gånger när det sägs att kvinnan är bortglömd i Bibeln, ni måste hitta kvinnorna i Bibeln, för mig gäller det åtminstone att man, jag upplever det som att man med stor kraft slår in öppna dörrar. Jag tycker jag inte har någon svårighet alls att upptäcka kvinnor i Bibeln och är mycket fascinerad av en del av dem. Jag gjorde en sammanställning här, det några år sedan, så det var innan det här var riktigt aktuellt. I evangelierna nämns 23 kvinnor. Det är något färre än männen, det ska erkännas, men det är inte, hon förefaller mig inte vara helt bortglömd. Det nämns 24 stycken i övrigt i Nya testamentet, förutom ett tiotal som refereras till de som finns i Gamla testamentet. Det är dock, menar jag, och där tycker jag feministteologerna har rätt. Det är så att man måste få bort vantolkning av kvinnans ställning och kvinnans plats i det bibliska sammanhanget. Man vill läsa fram då dels så att man inte bara ser det här som namn. Det kan ju i och för sig vara lätt att säga 24 stycken, 24 namn så där, va? Men att man försöker se vad det är för några, att man dokumenterar, läser här vad, hur deras livsöden är så långt de är beskrivna, att man dokumenterar kvinnoförtryck, att man lyfter fram de kvinnor som har avgörande roller. Och man kan till exempel säga, som en som heter Phyllis Tribal noterar, att de första som i det förslavade folket i Egypten, de första som trotsar farao, det är ju de kvinnor som föder barn och som vägrar att överlämna dem till farao för att bli slaktade. Och ni vet vad, hur Moses stora syster agerar där, ni vet, när Moses ska räddas. Det är kvinnorna som tar första steget, sånt ska gärna upptäckas och noteras. Man kan läsa en del andra saker där som jag tycker man får hjälp av feministteologer då att upptäcka. När samma Phyllis Tribal läser skapelseberättelsen så noterar hon att det sägs då att mannen Adam ska få någon till sin hjälp. Och det hebreiska ord som används för hjälpare används normalt inte för den hjälp man får av en tjänare eller en slav eller så, utan den hjälp man får av en välgörare, en mecenat, så där någon som hjälper en därför att man är svag och behöver ha någon starkare till sin hjälp. Så kvinnan, den som ska komma sen, som blir då Eva, framställs redan i den första beskrivningen nu mycket positiva termer. Man kan sen i syndafallsberättelsen notera att ormen tilltalar kvinnan med vi, med, i flertal, skulle då Gud ha sagt till er alltså. Och det är kvinnan som är talesman då för vad som nu gäller för det mänskliga paret. Och hon, i sitt svar så agerar hon precis så som en judisk rabbin skulle ha gjort. Det förbud som Adam fick, som han förresten fick innan Eva var född, eller skapad, vad vi ska kalla det för. Så det förbudet, det var att ni får inte äta av trädet. Eva svarar då till ormen att vi får inte äta av trädet och vi får inte röra det. Röra vid det. Det är mycket typiskt rabbinskt, alltså att man går ett steg tillbaka ifrån budet. Bara så att man inte ska liksom ha misstag överskrida det. Det här ni vet när Paulus säger att han har fått 39 slag vid några tillfällen. Det fick utdömas 40 slag, men man räknade dem mycket medvetet och slutade med 39 för att man inte skulle ha räknat fel på ett och därmed begått ett fel, överskridit lagen. Hon uppträder så som en skriftlärd. Hon ges den ställningen. Och här kan man ju också fråga sig, några här var med på kyrkodagarna på Gran förra året där Börje Knutsson höll ett fascinerande föredrag där han frågade sig, vem begår den värsta synden här i början? Och han menar att kvinnan, hon bryter emot Guds bud, men mannen, han bryter mot Guds bud, men han sviker kvinnan. Och det kan man fundera över, vad detta dubbla brott som då begås. Det där var några exempel på hur man nog ska lära sig läsa Bibeln och upptäcka kvinnorna. Jag har varit inne här på en del problem som finns, nämligen när kvinnor, så feministteologer, så alldeles medvetet vill läsa Bibeln med sin egen erfarenhet som en bas. Inte bara då så därför att man ska gardera sig mot försnävade perspektiv, utan som en likvärdig ståndpunkt, den som man ska bedöma Bibeln utifrån. Och det här leder till de här problemen med Bibelns auktoritet och hur man ser på den. Kan den vara jämställd med annan uppenbarelse och så? Ett sätt att läsa Bibeln så att det passar var jag inne lite kortfattat på när det gäller Elisabeth Schüssler Fiorenza. Det här med att hon har en extremt sen datering av de nytestamentliga skrifterna. Hon har alltså en lång tidsrymd mellan det som hände och att skrifterna finns. Och det betyder att då kan hon laborera med att det hände mycket under tiden. Här kan man nu fråga sig om vad det kommer att betyda för den bibelforskningen överhuvudtaget, att man har hittat fragment i en av grottorna i Qumran. Det gjorde man för länge sedan, men det har inte varit riktigt publicerat. De är alltså ditstoppade år 68, och i varje fall en papyrusforskare i Wien är fullständigt övertygad om att det ena fragmentet är en bit ur Markus evangeliet som då skulle föreligga i färdigskriven form år 68. Och han säger att sättet att skriva ger intryck av att det är skrivet på 40-talet. Och där finns också en något lite svårare att bekräfta, en papyruslapp som skulle vara första Timotheusbrevet. Då faller alla teorier om att Timotheusbreven, alltså alla pastoralbreven, skulle kunna vara skrivna i en andra generation i Paulus namn, och att det där under då 20-30 år skulle kunna ha hänt stora omvälvningar när det gäller den kyrkliga strukturen och så. Så det där är egentligen byggt på ganska svag grund. Vi får se vad forskning kommer fram till där vidare. Man kan notera att Elisabeth Fiorenza inte bara har sen tolkning utan extremt sen tolkning av när skriften har kommit till. Det passar tesen. Den tredje punkten jag ska ta upp, som jag antydde går in på, det är frågan om Bibeln som uppenbarelse. Som jag noterade i det första föredraget, så första delen av föredraget, så är det ofta så att feministteologer inte vill se Bibeln som unik uppenbarelse. Det gäller inte alla, men det gäller en mycket stor grupp. Och det finns här en mycket tydlig tendens hos många feministteologer att göra Gud mera immanent än transcendent. Han ska alltså finnas nära. Man når Gud genom I found her in myself. Det här uttrycket. Gud uppenbarar sig inåt i en själv. Det är klart att man kan inte helt avvisa det, vi som har en övertygelse om att Guds heliga ande verkar. Men om det sker på bekostnad av tron på skriften, i motsättning till det framför allt. Och om det finns någon gräns här där Gud slutar att vara den transcendente guden i biblisk mening och blir den immanente, den överallt i världsalltet närvarande guden. Det som annars gärna betraktas ju som någon slags asiatisk gudsbild, gudsuppfattning. Det här glider ibland emot gudinnereligion. Jag ska inte bara notera det. Då försvinner det ju också ut ur det kristna sammanhanget och inte så särskilt problematiskt längre. Eller i varje fall blir problematiskt på en helt annan nivå, en helt annan front. Men det här är en fråga, jag ska inte säga mer om det nu, jag tog upp det där lite nyss. Hela frågan om vad den bibliska uppenbarelsen betyder just så som den kom i sin tid och vad den betyder för oss nu. Det finns ett sätt som för allt i världen inte bara förekommer hos feministteologer utan många andra, att man läser Bibeln med frågan, kan det vara rimligt att det är så? De alltså sätter sin egen bedömning till norm för att bedöma Bibeln. Då man så att säga säger att vår tid ska bedöma Bibeln och avgöra vad som är giltigt, vettigt, intressant. När det klassiskt kristna och det som jag menar blir egentligen en ofrånkomlig följd av att man ser Bibeln så som en unik uppenbarelse, det man hela tiden frågar, vad har Bibeln att säga till vår tid? Hur kan vår tid bedömas mot Bibeln? Inte hur kan vår tid bedöma Bibeln? En fjärde punkt här är förstås frågan om gudsbilderna. Sammanfattat i frågan, kan man kalla Gud för mor? Man kan, när det gäller Bibelns sätt att beskriva Gud, notera att det finns en mångfald bilder hämtade från alla möjliga områden i livet. Ifrån det mänskliga livet förstås, med herde och kung och domare och krigare. Också med bilder tagna ur världen i övrigt. Vi har ju det 18:e salmen om Gud som är en klippa, ett bergfäste, en borg. Och alla bilderna fungerar bra. De behövs. Man kan till och med kanske våga säga att Bibeln vill ha många bilder för att inte en bild ska bli så alldeles bestämmande. Att alla bilder är i och för sig rätta, i och för sig icke suddiga, men ändå bara bilder till dels. Att Gud alltid på något sätt är bortom, större än bilden. Och då kan man notera att i det här sammanhanget fungerar det alldeles utomordentligt att ha kvinnliga bilder på Gud. Det kan sägas i Saltarens 22:a psalm, som är mycket central psalm i hela kristologin. Min Gud, varför har du övergivit mig? Där det i 10:e versen sägs, ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. Gud beskrivs så som en jordemor, säger ni. Det är inte precis den vanliga patriarkala bilden av Gud, men den finns där och kan användas utan problem. Det står i 5:e Mosebok när Mose talar om kritiserar på Guds vägnar, kritiserar folket, så säger han: din klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud som hade givit dig livet. Och det här sista orden, för det här sista som hade, som i svenskt sammanhang är översatt då med som hade givit dig livet, det är ett ord som normalt används för en kvinna som ligger i födslovärkar. Det går bra att säga det om Gud. Man kan också notera, och det är mycket rimligt att göra det, att det hebreiska ordet för barmhärtighet är plural för ett ord som betyder sköte eller livmoder. Här finns alltså en rad kvinnliga bilder, sammanhang som Gud ställs in i. Men Bibeln kallar aldrig Gud för mor. Utan Bibelns sätt att kalla Gud är i Gamla testamentet ett namn som man aldrig uttalade. Jo, överste prästen gjorde det en gång om året när han på stora försoningsdagen gick in i det allra heligaste. Men i övrigt så läste man ju inte ut det ordet. Så vitt vi kan förstå så var det Javé. Man sa Herren istället, Adonai, Herren. I Nya testamentet ges ett nytt, inte egentligen bild för Gud, utan ett nytt tilltal till Gud som Jesus ger då, Fadern. Det är insatt i ett större sammanhang som jag inte ska gå in på mycket nu, men om jag antyder det så kan de flesta av er hänga med i det. Jesus är sonen i gudomen. Han kan tilltala Gud som fadern med rätt. Han kan så småningom, till slut till Maria Magdalena vid den tomma graven, säga, tala om min fader och er fader. Han erbjuder oss att bli Guds barn. Guds barn är nämligen ju ett begrepp som åtminstone vi i Sverige lite allmänt så där använder, om att alla människor är ju Guds barn. Alla som är skapade av Gud är ju Guds barn. Men Bibeln har den kvalificerade bedömningen av användningen av ordet att Guds barn, det är de som genom dopet har fört samman med Kristus, med sonen, och därigenom får Gud som fader. Och får då genom anden rätten, möjligheten att tilltala Gud, fadern, att ropa Abba, fader. I alla de här sammanhangen så används på många sätt Gud, fadern, inte så mycket som en bild utan som ett tilltalsord. Det betyder att man inte, menar jag, kan slarva hur som helst med de här begreppen. Det ena är ett uppenbara tilltal till Gud. Det andra skulle, så vitt jag förstår, att det bibliska materialet i och för sig passar mycket bra. Gud är moderlig på många sätt. Men att tilltala Gud så som moder finns ingen täckning för i Bibeln. Man bör också notera att det här begreppet fader och vi som Guds barn huvudsakligen används ur en juridisk synpunkt. Det vill säga, vi adopteras att bli Guds barn för att vi ska få arvsrätt. Och man kan nog notera att det finns, man kan nog föreställa sig att det finns en markering med det bibliska tilltalsordet mot Gud fader som är en avgränsning mot de modergudinnor som finns runt om i religionerna runt Israel. Det vill säga de som hade fött människorna på något sätt, de som födde allt liv. Och då man alltså med att ha blivit född av gudomen, av gudinnan, därmed hade på något sätt någon del av det gudomliga väsendet. Där Bibeln har en helt, del av alla de abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam, har en mycket skarp gräns mellan skaparen och det skapade. Vi är icke på något sätt födda. Som skapade varelser, vi är icke på något sätt födda ur gudomen, vi är skapade. Däremot kan man då använda begreppet att födas i samband med dopet och så. Men annars, det viktigare ändå är att det här ses juridiskt. Människan betraktas som en slav eller som ett omyndigt barn eller något sådant som adopteras och får arvsrätt. Det här är alltså en betydelsefull del av feministteologi där vi kan lära oss att inte ensidigt använda vissa bilder utan ha hela bredden och gärna använda de kvinnliga moderliga bilderna på Gud. Men det jag menar att man ändå måste hålla fast vid det som är givet, uppenbarat, att Gud beskrivs som fadern. Gud tilltalas fadern. Det finns också en kvinnlig bit som man ibland funderar över i det gudomliga. Det är nämligen så att judendomen alldeles på slutet av gamla testamentets tid, om man säger så. I den här oviljan att tala om Gud, hellre talade om en del av Guds egenskaper på ett sätt så de nästan blev personer. Man kunde tala om Guds vishet, man kunde tala om Guds ande förstås, Guds vishet, Guds närvaro. De här tre orden som används mycket i den vishetslitteraturen mot slutet av tiden före Kristi födelse, de tre orden är feminina. Ruach, chokma och shekina. Det är feminina ord. Det finns en slags kvinnlig förbindelse som sen har letts över till den heliga ande i de här sammanhangen. Det är mycket intressant att se hos de syriska kyrkofäderna som ju talade en slags Jesu arameiska och den gamla syriska, en slags dialekter av samma språk, och där man alltså använder kvinnliga bilder om Guds ande. Annars blir det ju sen att det på grekiska är neutrum och i mycket kyrklig teologi sedan har blivit maskulinum då. Det finns en liten intressant referens till det här i en kyrkoordning, en syrisk kyrkoordning från 200-talet som heter Didaskalia, som kallas för Didaskalian. Där sägs det att biskopen motsvarar Gud fader, diakonen står på Kristi plats och diakonissan på den heliga andes plats. Så här finns alltså en slags bildspråk som man förde över på, med manligt och kvinnligt då. Det sista som jag nu ska ta av de här punkterna att uppmärksamma, fundera omkring, granska feministteologi på, kritisera den när så behövs, handlar om Jesus. Säger som om jag säger som rubrikord så här: mannen Jesus, frälsare. Här finns en feministteologisk kritik som man måste ta till sig. Nämligen att man har gjort teologi av Jesu manlighet. Och det har sedan lett till alla möjliga tankar. Kan man föra tillbaka då på skapelseberättelsen och sånt. Som ger mannen större värde. Och som överhuvudtaget, där man ju också, där det finns uttryck på, där man ställer en stora frågetecken till vad, hur det är med kvinnans mänsklighet egentligen. Är det en halv mänsklighet bara, eller vad är det? Här finns mycket kritik som är viktig att lyssna till och ta vara på. Men samtidigt så kan man ju notera att just detta att Jesus var man skapade problem. Jag talade förut om Rosemary Redford Ruthers kapitel och några par artiklar som tar upp samma sak också. Det här om can a male savior save women? Här, hela frågan måste naturligtvis behandlas om vad det är det betyder att Jesus var man. Man kan ju för första säga att han måste ju vara det ena eller det andra. Han kan ju inte vara androgyn, det finns ingen annan människa. Då kan det inte ha varit en riktig inkarnation. Men man kan också fråga sig, gör man något felaktigt utav detta att han var man? Är det viktiga att han blev människa? Det är det naturligtvis. Inkarnationen handlar om att bli människa. Man kan inte komma ifrån att det var man och inte kvinna han blev. Vad betyder det och vad får det framförallt inte betyda? Sådana frågor måste man fundera över. Det har gjorts, som jag sa, mycket dålig teologi på det här med att Jesus var man. Thomas av Aquino framförs som det. Jag undrar om inte Kari Elisabeth Börresen har skrivit om det eller gjort något arbete på det. Hur som helst så kan man konstatera att Thomas av Aquino bygger sitt teologiska system på aristotelisk filosofi, som man vid den tiden då på 1200-talet hade upptäckt i västerlandet. Det hade ju liksom förstörts under den mörka medeltiden, som vi säger, men den grekiska filosofin hade bevarats hos muslimerna, och när de kom till Spanien och sånt där, så i mötet där mellan den oerhört rika kulturen som fanns i Spanien när morerna och judar och kristna levde, kunde leva något sån här samman där, då översattes det, grekiskan har ju då översatts till arabiska, men sen tillbaka till europeiska språk, och det här mötte man, och det här var mycket fascinerande. Men man kan också notera hur Thomas av Aquino fullständigt fångades av det här. För aristotelisk filosofi bygger på manlighet såsom det fullständiga, och det sväljer Thomas av Aquino. Det kan vara en varning att en av kyrkans stora teologer ändå inte orkar vara uppmärksam på vad det är för filosofiska system och begrepp och så han använder. Ett memento för oss alla. Man kan notera att det finns i Bibeln en symbolik som arbetar med det manliga och kvinnliga. Det finns till exempel i Efesierbrevet, om ni vet, om Kristus som visserligen är huvudet gentemot kroppen, men också som är mannen gentemot kyrkan, bruden. Och det här med att beskriva folket och det nya gudsfolket, kyrkan, i kvinnliga termer, det finns ju hela tiden, dottern Sion och kyrkan, bruden då. Hur för man samman det här så att symboliken används på ett både för man och kvinna uppbyggande sätt och inte används för förtryck? Det som är det stora problemet ändå är det andra med Jesus och som frälsaren, därför att det sa något om i första vändan, att det finns en ovilja hos en del feministteologer att binda frälsningen till en unik man för 2000 år sedan. Och man menar alltså att vad man nu kan ge Jesus för företräden, det kan inte riktigt samla ihop just nu, men han är inte en frälsargestalt, därför det finns i varje fall inte en unik sån. Vare sig Bibeln är unik, menar man att Bibeln är inte unik som uppenbarelse, finns annan uppenbarelse. Jesus är inte unik som frälsare, det finns andra frälsargestalter. Man kan överhuvudtaget här föra en diskussion om försoningen i den teologiska traditionen är ett felaktigt manligt tolkande av den bibliska utgångspunkten. Elisabeth Schüssler Fiorenza säger på ett ställe i sin bok In Memory of Her: detta att tolka Jesu död som försoning för synder är en betydligt senare företeelse än man inom den nytestamentliga forskningen vanligen förutsätter. Begreppen försoningsoffer uttrycker inte Jesus rörelsens uppfattning och upplevelse av Gud. Även om en sådan tolkning av Jesu död förekommer mycket tidigt i den första kristna teologin, var Jesu död inte ett offer som Gud utkrävde, utan något som åstadkoms av romarna. Det sista har jag svårt att få logiskt att gå ihop. För även om det var romarna som liksom hanterade det hela, kan det väl fortfarande vara ett försoningsoffer. Men som ett exempel på hur det här är problematiskt för vissa feministteologer, som ett exempel på det finns där, och det är en sak att uppmärksamma. Kommer man här att göra sådana markeringar mot kristen traditionell teologi så att man faktiskt inte bara rensar upp den utan störtar omkull den till något annat. Jag ska sluta med att säga, ta fram en sak som jag tycker ändå är fascinerande på hur man funderar över det här ifrån på ett positivt sätt ifrån feministteologiskt håll, ifrån den gruppen av moderata reformister. Så säger man så här, att det är klart att Gud måste uppenbara sig så som man i Jesus. För om ska jag byta så. För det är klart att Gud måste inkarneras som man, för att om det som Jesus gjorde, om det är att han skulle leva på ett helt annat sätt än vad hur strukturerna var, om han skulle möta människor på ett sätt som väckte uppmärksamhet, om han så där helt svag skulle låta sig utnyttjas, låta sig föras bort och dödas, så skulle det ju inte ha någon som helst betydelse om det var en kvinna, för det är ju normalt att sånt händer med kvinnor. Det måste ju vara en man som det här hände med, så att de patriarkala strukturerna bryts och något nytt kommer istället. Ännu ett exempel som avslutning var det på att feministteologi väcker mycket teologisk nyfikenhet och sätter mycket fantasi i rörelse och är därmed mycket nyttig, men skall kritiskt bevakas.